Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck. Och som jag har sagt så många gånger nu så är jag fortfarande före detta Knutbypastor och före detta Knutbysektmedlem. Men som en kär Facebook-lyssnare eller Facebook-vän till Sektpodden skrev till mig, eller till oss, var att det kanske är på tiden att jag presenterar mig som någonting annat än bara före detta. Och det är ju faktiskt sant, jag har inte tänkt på det. Men före detta Knutbymedlem och numera sjuksköterska inom psykiatrin. Mamma till två underbara barn och Sektpodd. Ja, vad säger man? Sektpodd. Utövare.
Sektpoddare.
Sektpoddare, tack. Ja, Så det är jag. Så nu har jag presenterat mig lite bättre kanske än de andra gångerna. Men du, Rigmor?
Ja, men jag är fortfarande Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker.
Anledningen till att vi presenterar oss varenda gång för er som lyssnar varje gång så är det just för att om någon kommer in och lyssnar på ett avsnitt mitt i, vilket man ju faktiskt kan göra också, så kan det vara bra om vi presenterar oss faktiskt varje gång så att vi inte är okända för den som börjar lyssna. Ja, Rigmor, idag så har jag tänkte lite grann på det här med, vi pratar ju om sekter i Sektpodden och medlemmar i sekter, ledare i sekter och så vidare. Och min erfarenhet som har varit med i en sekt, och jag vet att du också har dina erfarenheter av sektliknande grupper, Rigmor, så är man ju en form av gränsgångare. Och då tänkte jag på, finns det andra grupper än just sektgrupper där det sker liknande saker med människor, där man blir en gränsgångare mellan, där man också använder kanske metoder för att avslöja. Man kanske ljuger, man kanske tar sig in med falska förspeglingar och så vidare för att få tag i kunskap eller så vidare. Och vad gör det med en människa? Vad tänker du om det, Rigmor?
Jo, jag har ju i mitt långa arbetsliv lärt känna människor som lever precis på det sättet som du är inne på nu. Och då tänker jag på de som inte är in religiös eller kanske politisk eller psykoterapeutisk sektlik miljö. Utan till exempel de som arbetar, som det heter, undercover. Och det kan vara för landets försvarsmakt att man arbetar i underrättelsetjänsten. Och då gäller det ju att man är i, man kanske får uppdrag att åka till andra länder, hämta information, rent av infiltrera någonting som är till gagn för riket och rikets säkerhet. Men det finns också poliser som jobbar undercover för att kartlägga kriminella, organiserad brottslighet, utreda brott som har begåtts kanske till och med i andra länder. Och sen har ju polisen informatörer som går in i kriminella gäng, och där kallas golare eller kallare. Och det har även militär underrättelsetjänst förstås. Nu, vi kan komma, tänkte jag, ett senare avsnitt och prata lite om de här två porträttdokumentärerna av Jan Guillou när han berättar om sin verksamhet, ja, som journalist, grävande journalister. Och det finns ju ett extremfall av grävande journalistik som numera kallas wallraffare efter Günter Wallraff, där liksom journalisten utreder, belyser ett sammanhang som man inte kan komma in i utan att vara del av den subkulturen. I hans fall var det, tror jag, turkiska arbetare som hade väldigt svåra förhållanden i Tyskland på den tiden. Men man kan också se det som att, jag vet att Dan Josefsson, våran alltså grävande journalist som har gjort så starka arbeten, bland annat om Sätersekten runt Kvickfallet och om Kevinfallet där två bröder blev felaktigt anklagade för att ha mördat en liten pojke.
Just det. Mm.
Han säger också att i arbetet med Sätersekten så var han tvungen att utge sig för att, ja, han skulle skriva en bok om Margit Norell som var deras guru. Men i själva verket så var han på jakt efter sanningen om vad som hade pågått där. Men jag tänker också på Julian Assange. Det har varit ett stort paneldebatt på nätet igår. En whistleblower som går in och avslöjar hemligheter som makthavarna i den gruppen eller i den eliten i samhället inte vill ska bli känt. Eller de fyra läkarna på Karolinska sjukhuset som visselblåste om doktor Macchiarini som opererade in plaströr i luftvägarna på patienter på ett felaktigt sätt.
Men
så här finns det mycket att hämta.
Ja, jag hör det. Nej, men jag tänker ju bara så här, när man hör allt det här, så till skillnad från sekten så tänker jag spontant att de här människorna gör ju ändå liksom någon slags nytta med det de då gör, att det finns en anledning och en orsak till att de faktiskt då vallraffar eller gräver eller luras lite grann. Men jag tänker ju då, alltså om jag ser till min väg genom Knutby, så ser jag ju vad det har gjort med mig som människa att ha levt i en förljugen värld där man på något sätt tog sig rätten att narras med omvärlden för att man trodde att man gjorde det för en god sak. Det bryter ner, det är en väg tillbaka, man mår ju inte bra utav det, och man känner sig oerhört lurad i efterhand, och man känner sig väldigt väldigt bestulen på många år, man känner sig bestulen på att få levt ett vanligt fritt liv och så vidare och så vidare. Och då tänker jag på de här människorna på olika sätt. Nu var vi inne på väldigt mycket olika, men jag tänker framförallt till exempel på sådana som som jobbar undercover, och poliser eller som du var inne på, spionage eller vad det nu kan vara för rikets säkerhet som verkligen är hemligt. Vad händer med sådana människor? Alltså det måste ju sätta igång saker. Hur mycket klarar man som människa? Vad tänker du där?
Jag kan berätta lite, därför att jag har haft genom åren ett kontakt med ett antal personer som har levt på det sättet och haft det uppdraget. Och det gemensamt är att de värvas in i sådana uppdrag ofta i unga år. Och då är det väldigt spännande. Mitt förslag, Emma, det är att vi stannar vid polisens verksamhet, polisinformatörer, infiltratörer i den kriminella världen. Och sen kan vi väl återkomma kanske till de andra varianterna i senare avsnitt, ifall våra lyssnare är intresserade.
Ja, men precis.
Är du med?
Ja,
är du med på det?
Gör det, jag tror också det. Gör det.
Ja, men då kan jag berätta någonting. Därför att, för, ja, det är, vad kan det vara? Det är väl 12, 13, 14 år sedan kanske.
Ja.
Då var jag så angelägen om att sanningen om sekten i Knutby skulle komma ut. Och då tog jag kontakt med, eller fick kontakt med, jag vet inte hur det börjar, med Dick Sundevall, som är en grävande journalist. Och som har ett, han jobbade då med en annan tidning som hette Skurk, så jag tror jag skrev någon artikel i Skurk. Men sen startade han en, han är redaktör för en nättidning som heter Paragraf. Och som handlar om rättsfall, rättssäkerhet, rättsärenden. Och Dick och jag, vi redde tillsammans ut så långt vi förmådde information runt Knutby. Och brotten i Knutby. Han var mest intresserad av brotten i Knutby och jag var mest intresserad av människorna i Knutby kanske. Hur det var med er, och framförallt barnen. Men vi blev goda vänner och genom Dick så lärde jag också känna hans medarbetare och läste hans böcker. Och då var det, är det ju så att han har skrivit ett antal böcker om personer som just är såna här gränsgångar. Han har skrivit en bok som heter Hanteraren, om en polis som hette Liljegren och som jobbade med att ge uppdrag till civila personer som då sen blev en slags hemliga agenter för polisen och som då infiltrerade de här grupperna. Och den mest kända av de fallen, den mannen heter Peter Rätz. Och Dick skrev en bok, en intervjubok om Peter Rätz historia. Och den boken, om du tittar på den, den finns på Bonniers, så kan du se att framsidan ser rätt kuslut faktiskt. För det är en svart bokomslag med en dödsannons med ett kors. Och så står det under korset, infiltratör, sergeant at arms, levande död. Peter Rätz, född 11 september 1965, död 19 november 2004. Brödraskapet MC, Hells Angels, Bandidos, Polismyndigheten. 9 år som undercover-agent. Och det är alltså Dicks bok. Och i den boken så får man följa den här berättelsen där Peter Rätz, som nu lever i ett annat land, för han är alltså död förklarad 2004, nämligen när han blev avslöjad, och sedan dess så lever han under dödshot. Han kan inte återvända till Sverige, han har familj och han och hans kvinna tvingas liksom hålla tyst för barn, sitt eller sina barn, som inte får veta om, för det är för farligt för dem alla om barnen skulle kunna röja den här verkligheten. Och han berättar också om det höga priset räknat i människoliv, i rättssäkerhet och den dagliga livsfaran som man lever i, fastän polisens uppgift ju är den motsatta, att skydda landets medborgare.
Ja, just det.
Och den här historien, den blir ju också då, Peter Rätz historia ligger till grund för en serie filmer som Kalle, min man, har sett. Det vet jag, Johan Falk-filmerna, har du hört talas om dem?
Mm, ja, jag tror jag har sett någon av dem, men det var nog ganska länge sedan. Men visst, absolut, polisfilmer.
Mm. Ja, för där finns det en person som heter Frank, en karaktär som heter Frank Wagner.
Mm.
Och den är gjord på Peter Rätz.
Mm-hmm.
Och det är Joel Kinnaman som spelar den rollen.
Ja, just det. Mm. Men hur, alltså, 9 år.
Ja.
Och sen, alltså det är lång tid.
Ja.
Ja.
Och det är lång tid under, i den, jag tänker också den perioden av en människas liv. När man är ung och kanske äventyrslysten och inte vet så mycket om vad som väntar längre fram. Mm.
Ja, jag tänker ju, även om det kanske inte går att jämföra på väldigt många plan så, men när man blir medvärvad i en sekt, det är inte allt för sällan som det är just när man är ung och engagerad precis. Och brinnande och på olika sätt för olika saker och tar de här kliven som senare i livet man liksom på något sätt inser vilket pris man fick betala för den där tillfälliga, vad ska man säga, förälskelsen i vad det nu är för någonting som man fann i livet som man tyckte var spännande och häftigt eller viktigt eller vad det nu kan vara för någonting.
Men så tror jag tror att det är en bra jämförelse för de här unga männen som det oftast är kommer utan utbildning. Plötsligt så är det tuffa poliser som hämtar dem i civila polisbilar, ger dem uppdrag, samarbete. Det är ju lite grann som att vara i en thriller, en polisfilm.
Ja.
Så det är ju en hjälteroll som de här personerna går in i.
Ja.
Och kan bli utsatt. Vill du höra en situation som Peter Rätz till exempel hamnade i?
Mm. Ja, men gärna. Får jag bara fråga innan. Alltså jag tänker så här, det här pratar om, det här är för 10 år sedan ungefär, eller hur?
Ja.
Hur är det idag?
Bra att du svarar, att du frågar det. Och mitt svar det är att jag tänker kanske att det är en fördel att det jag berättar nu hände för 10 år sedan. Och hur polisen jobbar idag, det jag vet och det jag inte vet, tänkte jag, det talar vi inte om.
Nej.
Och inte heller vilka jag har kontakt med och inte har kontakt med i det som pågår nu. Utan jag ska berätta om Nils-Erik Schultz som genom Dick också blev en vän till mig. Som har tagit sig an just de här ärendena.
Aha.
Statsåklagare var han då. Och kan hända har hans arbete medfört att det är bättre förhållande. Men eftersom det här är hemliga uppdrag så ska inte vi sitta här vare sig spekulera eller i mitt fall eventuellt skvallra om något som vi ska vara tysta om.
Nej, för det jag tänker är bara att när det har framkommit de här sakerna så har vad jag förstår ändå samhället gjort någon form av förändring som man säger i alla fall via bland annat den här åklagaren eller hur, att man har ändå tagit upp det som att det här blir ett bekymmer att hur de här människorna har mått efterhand eller hur, eller är jag fel ute då?
Jag hoppas det. Mm. Och vi ska återkomma till det, tänker jag. Vad som händer sen när man inte kan redovisa. Vad har du jobbat med? Mm. Var var du anställd? Vad hade du för inkomster? Ja, du vet. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Man ska hyra en ny bostad. Man behöver låna till en bostadsrätt på banken. Alla vill ju ha uppgifter.
Ja.
Och här är det ett tomt hål.
Ja.
Det här är personer som en av dem säger är att jag har jobbat svart i 8 eller 10 år för staten, för svenska staten. Och det är ju verkligen en oxymoron, en paradox, någonting.
Ja. Ja, men man kan ju tänka sig in till viss del i alla fall. Men du skulle berätta en situation eller ett utdrag ur
kan vara. Jag tänkte våra lyssnare kan, och då väljer jag den här episoden som Peter Rätz berättar för Dick Sundevall om. När man hade kartlagt en narkotikasmugglande rysk kriminell organisation.
Mm.
Och Peter Rätz rycks upp och kommer in i ett rum där han ser golv och väggar täckta med sån här byggplats. Plast som man använder för att täcka när man målar. Och de enda möblerna som finns i det här plastade rummet är två pinnstolar mitt emot varann. De står mitt i rummet och på den ena stolen sitter en man som Peter inte träffat tidigare. Han bara pekar på den stolen men sa ingenting, berättar Peter. Hur reagerar du? Frågar Dikt. Ja, jag var mest nyvaken, trött och sur över tjafsandet om att vi skulle ses, så jag reagerade inte så mycket. Ja, vad hände sen? Frågar Dikt då. Han tog fram en pistol och riktade den mot mitt vänstra öga. Och två, eller om det var tre andra ryssar, kom in bakom mig med pistoler i händerna. Han som satt mitt emot mig sa: din historia stämmer inte. Vi tror att du är polis. Vad tänkte du då? Säger Dick. Att det var kört, svarar Peter. Ett inplastat rum så att det inte ska kunna bli blodstänk på golv och väggar. I kombination med att de här proffsen kanske faktiskt hade fått fram att jag arbetade åt polisen. Och så vad svarade du? Efteråt har jag insett att det egentligen bara finns två sätt att reagera på i en sån situation. Antingen bryter man ihop, berättar allt och ber för sitt liv. Eller också spelar man tuff och nekar stenhårt. Och vad valde du? Ingendera. Jag var trött och grinig och sa: men skjut då för fan, jag är jävligt trött på det här. Någonstans i bakhuvudet hade jag nog fattat att antingen visste de och då skulle de ändå döda mig, eller också bluffade de för att testa mig. Mannen mitt emot Peter, som sen visade sig vara en före detta överste i KGB, började skratta högt och länge. Och in från en sidodörr kom kvinnor med champagne och kaviar. Vi måste ju testa dig, säger översten. Så nu hade rest sig upp och klappade om Peter. Okej, sa Peter. Fortfarande lika grinigt. Men om du gör det en gång till så dödar jag dig. Det blev tyst i rummet. Alla stirrade på Peter och översten. Så började översten skratta igen, samtidigt som han räckte Peter ett glas champagne. Han nickade uppskattande mot mig och log och sa: du måste vara den mest galna jävel jag har träffat hela mitt liv, berätta Peter.
Det låter ju som hämtat ur vilken Bondfilm som helst, eller actionrulle med spioner och USA och Ryssland och allt, Kina och vad det nu ska vara. Men precis. Och ändå är det en verklighet som faktiskt finns.
Ja, alltså han, den här Peter Rätts, han agerade då inne i det här fallet, ett ryskt gäng, och både Säpo, Rikskriminalen och Länskriminalen i Stockholm var inblandade i det här.
Mm-hmm. Men jag tänkte på något, jag kanske är helt ute och cyklar, men när jag hör berättelsen och jag hör hans reaktion så får jag för mig att han har liksom, det har gått så långt så han inser någonstans att det är, som han säger, det är kört. Och då blir man nästan lite likgiltig inför vad som händer. Mm. Så att, för det är min uppfattning nästan när du berättar, att han blir lite så här: ja, gör vad ni vill och skjuta. För man tappar liksom. Och det kan jag faktiskt... Ja. Utan att dra det allt för långt då, men ändå känna igen utifrån när man har varit i en miljö där man har blivit så förändrad och där man också kanske har blivit så i mitt fall då, eller vårat fall, nedtryckt, och man har blivit så känslomässigt trasig liksom till slut, så att man ens liv är nästan inte, det är inte värt så mycket längre, utan det kvittar om man lever eller dör. Och då blir man lite så där, tänker jag, ja, skjut då.
Ja, visst.
Det är mitt liv, det är lite skitsamma.
Ja.
I det här fallet så var det hans räddning, uppenbarligen, att han sa så ändå. men det kan jag kan känna igen, att man liksom, att man har jobbat eller varit så länge i den här miljön så att man liksom har kommit till någon slags... punkt där det bara är likgiltigt nästan. Det blir liksom, jag är så långt in i den här skiten ändå så det spelar ingen roll vad jag gör. Jag kommer i alla fall inte ur det och jag kommer i alla fall inte vidare.
Nej, och den här typen av uppdrag som Peter Etz åtog sig, det medförde också att han är både knivskuren och skjuten och har överlevt det.
Mm.
Och då kan man ju undra, han säger på Dicks fråga om hur han mår egentligen, och då säger han, svarar han så här att det är väl så att jag har lite skit att bära på sen jag var liten. Och så tror jag att man måste vara något av en psykopat för att klara av att leva och överleva i den här världen som jag kom in i. Sen kanske jag inte är psykopat fullt ut. Och då frågar Dick, om du var fullblodspsykopat så skulle du väl inte ha några problem med demoner, alltså sådana tankar på nätterna.
Nej.
Nej, det var just det.
Mm.
Och då frågar han honom, vad är det du har varit med om som framförallt frammanar de här ångesttankarna, demonerna?
Mm.
Och då svarar Peter ett, det värsta det är när du inte kunnat göra någonting för att förhindra att en person blir väldigt skadad.
Nej.
Det tar mest på psyket, svarar han.
Men det där är också intressant, alltså för att dra parallellen till erfarenheter, att det som gör mest ont och det man bär med sig mest, det är ju de tillfällen när man andra har tagit skada och man själv inte kunde förhindra det. Eller man kanske inte gjorde något för man var för rädd.
Precis.
Det är ju det som det man själv har varit med om, det är på något sätt, det är hanterbart och det kan jag själv, jag rår över det på något sätt ändå. Min egen liksom inre människa och mina egna. Men vad jag gjort mot någon annan eller inte gjort eller inte lyckats skydda. Och värsta är ju om ens barn har på något sätt tagit skada av det man har varit med i och så vidare. Det är min erfarenhet, både själv och med dem jag har pratat med, det man bär med sig som helt klart är värst. Och svårast och tyngst att bära.
Mm.
Mm.
Och sen när han har jobbat under de här åren som han jobbar som agent åt polisen och Säpo, så har han en flickvän och de bildar ju familj och så vidare. Och då är ju också hon och barnen indragna i det här, därför att han säger här att det var 9 eller möjligen 10 till som var infiltratörer, medan Peter Etz var det. Och jag vet, säger han, att några hoppat av och att 4 av de övriga är mördade.
Mm.
Mm. För alltså, när det står klart att man har en infiltratör i ett sånt här gäng, då gör man sig av med den personen och man statuerar samtidigt exempel för de andra.
Ja. Och man undrar ju hur överlever man? Jag tänker, han beskriver själv, ja men bara titeln på hans bok eller framsidan där beskriver att han faktiskt ser sig, han är som död för omvärlden idag. Vilket ju måste innebära att han har fått lämna både släkt och vänner och bakom sig och skapat något nytt. Gamla vänner finns inte kvar och så vidare. Måste ju vara fruktansvärt högt pris att betala. Och det som du säger, när man är ung och går in i något sånt där, så har man nog inte en aning om vad det kommer att medföra i längden.
Nej.
Mm.
Och jag har ett dokument här och det fanns en slags nättidning, ett debattforum som kallades Newsmill. Och jag skrev själv där några gånger. Och där i samband med den här diskussionen runt att vara infiltratör, att vara informatör, jobba med polisen, undercover, så kommer en person som har valt signaturen Viktor Måne. Och han jobbade åt svenska polisen i 8 års tid.
Mm.
Och han blev avlönad och utbildad av den. Och han har också utfört flera utlandsuppdrag.
Mm.
Som informatör och infiltratör. Men han levde inte den här våldsamma uppdragen som Peter Etz. Men han känner igen, han har läst och hört om Peter Rätz och känner igen saker och ting. Och därför så skrev han på Newsmill en berättelse och erbjöd kontakt. För han menar, vi som har varit i den här typen av uppdrag, vi känner inte varann, men vi borde gå samman och kanske rent av begära, ställa staten till svars för vad som hände med oss i våra unga liv.
Mm. Ja, och jag tänker att just behovet av att prata med någon som förstår, som vet vad det handlar om. Det är verkligen värt så mycket att kunna ha någon som förstår, för det är också en sån sak som har varit med en sluten grupp. Hur ska människor utanför förstå fullt ut? De kan vara jättefina och deltagande och försöka lära förstå, men det är svårt, och det är nog svårt för någon som inte har varit innanför att riktigt, riktigt förstå. Och då är ju det otroligt värdefullt att ha någon eller några som man kan dela sin upplevelse med.
Ja. Och Sven-Erik då, Schultz, som också är åklagare och jurist och ser dilemmat och vad de har varit utsatta för, och som har civilkurage, eller vad vi ska kalla det, och gå emot sin uppdragsgivare, myndighets Sverige, till försvar för de här personerna. Vi kan återkomma till honom. Men vill du höra hur Viktor Måne jobbade, som inte alltså var med, blev en sån här prospect eller sergeant of arms i motorcykelgängen, utan jobbade på ett annat sätt. Då ska vi se. Han skriver så här, att jag måste motvilligt erkänna att under mina år som aktiv så upplevde jag verksamheten som någonting odelat positivt. Jag behövde aldrig själv begå några brott och kände mig aldrig tvungen att misshandla eller utpressa någon för att bevisa min lojalitet eller upprätthålla min fasad. Befattade mig heller aldrig med vare sig vapen eller narkotika. Jag brukade mitt intellekt istället för mina muskler, och min verbalitet kom att bli mitt främsta vapen. På så vis lyckades jag infiltrera ett flertal olika grupperingar. Upprättade ett, som det heter, ändamålsenlig kontakt med samtliga utvalda objekt. Det är alltså de personerna som polisen vill ha uppgifter om. Unga som gamla, kvinnor som män, svenskar som invandrare. Till slut, skriver Viktor Måne, blev man nästan rädd för sig själv. Fram växte ett förhållningssätt och ett tänk som slutligen inte gick att stänga av. Man blev något av en levande lögn som kunde vinna förtroende hos precis vem som helst, oavsett position eller situation.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och vill du höra hur han bär sig åt?
Mm. Gärna. Ja, spännande.
Tillvägagångssättet varierar något, säger han. Beroende på vilken typ av uppdrag det rörde sig om. Ofta var syftet underrättelsemässigt. Det vill säga skaffa sig information om ett specifikt gäng eller en stundande händelse. Och i andra fall hade ett allvarligt brott begåtts, och mitt jobb blev då att närma mig den misstänkte. Och hans förmåga är alltså att bli förtrolig. med de här. Inte sällan föregicks uppdraget av förberedande spaning från myndighetens sida. Man kartlade objektet, alltså den här personen i fråga, och noterade vederbörandes rutiner. Vart han handlade, var han tränade, vilka intressen han eller hon hade. Därefter kom jag, Viktor Måne, in i bilden. Jag kunde antingen börja träna på samma gym, börja handla i samma butik, gå på samma matcher eller luncha på samma restaurang. I enstaka fall skaffade man även fram en lägenhet i samma port som objektet, så vi helt enkelt blev grannar. Sen började spelet. Inledningsvis är allting väldigt oskyldigt. Man morsar i porten eller på gymmet. Hamnar bredvid honom eller henne på en match eller en konsert. Råkar stöta ihop på de mest konstiga men ändå naturliga ställen. Mitt informativa övertag. Alltså han vet ju en massa saker om den andra som inte har en aning om vad han är utsatt för. Mitt informativa övertag gjorde det ganska enkelt att skaffa gemensamma beröringspunkter. Visste jag exempelvis att någon var fanatisk hammarbyare så tränade jag givetvis i en Bajentröja på gymmet. Visste jag att någon jobbade som bilmekaniker så låtsades jag ha fel på bilen ut efter dennes färdväg. Föredrog han eller hon att inleda dagen med en tidig joggingrunda så var givetvis även jag ute i spåret. Beskrivningen nu blir naturligtvis bara ytlig och exemplen ovan är endast allmänt hållna. Poängen är att om man inledde på det här viset så kunde man sedan fortskrida ganska snabbt. Det blev som en slags förförelseprocess. Med den stora skillnaden att objekten oftast var män och att målsättningen var att stanna på ett vänskapligt plan. Men det fungerade uteslutande alltid. Och det oavsett om objektet var MC, alltså motorcykelmedlem, smugglade steroider, var fotbollshuligan eller tillhörde en etnisk, självutnämnd, citat, maffiagruppering, slutcitat. Tjusningen med det hela var att man träffades under de mest oskyldiga former. Att mina närmanden skedde utanför det umgänge och territorium där denne bedrev sin kriminella verksamhet. På så vis lyckades jag kringgå även den mest garvade buses snutradar. För det hade givetvis aldrig fungerat om jag hängt på mig en omärkt motorcykelväst och börjat dyka upp på deras fester. Eller om jag via nätet tagit kontakt och ville köpa steroider eller droger. Och betvivlar även att jag kommit någon vart om jag börjat strö sedlar omkring mig på Stureplanskrogarna. För dessa människor har ett sjätte sinne för att upptäcka personer som snokar. Och det oavsett om det rör sig om poliser, grävande journalister eller vanliga golare. Deras radar för att upptäcka den här typen av element går ytterst sällan att lura. Tricket låg därför i att enbart dyka upp när den, radarn alltså, var avstängd. Så du ser, han blir den här, han kallar det för att slutligen fick jag alltid rollen som en ventil. Jag fick dem att slappna av utanför sitt ordinarie umgänge. Ja. De såg mig som en slags frisk fläkt utanför den kriminella världen. Jag blev den som de ventilerade både åsikter och tankar och ångest med. Saker de gör, har gjort eller ska göra. Och ett tacksamt drag hos många kriminella är, säger Viktor Måne, att de ständigt måste hävda sig. En extrem form av bekräftelsebehov som till och med får dem att tumma på sin egen säkerhet.
Alltså det är ju jätteintressant. Jag tänker på till skillnad från...
Vad tänker du?
Nej, men jag tänker till skillnad från den här Peter Rett som ändå... Alltså, det känns ju väldigt avlägsen det han beskriver utav som en filmsekvens eller någonting som sker långt bortan för vår liksom, uppfattning och existens. Medan det du beskriver här blir väldigt nära. Därför att det här handlar om en vardag som man känner igen. Inte i den, kanske den kriminella delen då, men just att skapa vänskapliga relationer, skapa förtroende. Och att och jag, alltså jag, när han säger just det här att jag blev till slut rädd för mig själv. Alltså jag kan ju bara tänka mig att man i en, alltså vart går gränsen för när jag är förtrolig med mina objekt som man då kallar det, mot att jag faktiskt har riktiga vänner som jag blir förtrolig med. Och hur till slut, det måste ju flyta ihop till slut. Man måste ju verkligen tumma på sin egen person. Det måste vara oerhört svårt att inte sudda ut sig själv, eller hur man ska säga, i en sån... återigen, så man börjar ung och förstår förmodligen inte vilket pris man får betala, tänker jag. Och jag tänkte också på det som du beskrev tidigare här, när man då kommer ur det här. Han var inne i det här i 8 år och kommer ut på andra sidan. Och de 8 åren är ett svart hål. Man har ingenting att falla tillbaka på av vad har jag gjort när jag ska söka jobb. Jag går till Arbetsförmedlingen och de frågar efter vad jag gjort tidigare. Vad ska jag säga?
Du och jag har ju pratat om jag. Man har en självbild. Man är ett jag. Ja. Och jag vill bara återknyta till att han säger att framväxte ju hos honom själv ett förhållningssätt och ett tänkande som slutligen inte gick att stänga av. Och det här är ju som en abstinensfas när man ska sluta att vara manipulativ.
Ja.
För det blir också som... Och sen, han kallar ju sig själv att han blev något av en levande lögn som kunde vinna förtroende hos precis vem som helst, oavsett position eller situation. Och det här liksom, att vara så trevlig, bussig, förtroendeingivande. Och så hela tiden ha en baktanke där man luras. Men å andra sidan så gör man ju det för polisen. För svenska staten. För myndigheten.
Ja, men jag menar
för dig och mig.
Ja. Ja.
Men samtidigt så är det en levande medmänniska som han lurar i den här kriminella världen.
Ja, ja men visst. Och jag tänker också på det här när man pratar om till exempel sol och vårare och människor som blir lurade och man kan tycka, eller man kan höra att nej men det skulle jag aldrig gå på, eller det måste vara lättlurade människor eller vissa typer. Alltså här, jag menar, det är uppenbart att om man vill så kan man manipulera och lura vem som helst. Även en garvad kriminell person som verkligen har radarn, som sagt var uppe för att hitta liksom, för alla människor har men det här behovet av att få den här mänskliga kontakten och uppmärksamheten eller bli omtyckt eller uppskattad på olika sätt liksom, att man har ändå det där lilla facket där liksom, tänker jag.
Visst är det så, man får en ovanligt trevlig granne eller träffar en ovanligt trevlig kompis som hejar på Hammarby precis som man själv på gymmet. Det är klart man lätt gjort att man snackar. Och i omklädningsrummet, man kanske går ut sen och tar en fika eller en öl ihop. Eller, det är ju så man möter vänner och får vänner.
Ja, men jag tänkte på det med det här med sol och vårare som man brukar kalla dem. Jag vet inte om du och jag har pratat om det bara du och jag eller om jag har sagt det i podden, nu blir jag osäker. Men just det, att det finns ändå vissa saker man ska vara observant på. Att när en person börjar prata om pengar tidigt i en relation till exempel, då ska man dra den åt sig.
Precis.
men att det går väldigt snabbt fram eller sådär.
Men du vet, Viktor Måne, han var smartare än så.
Ja, det kan jag tänka mig, Men jag tänkte om man ska ha någonting att hålla upp liksom. Ja. Vi som inte är några kriminella gäng, så vi förhoppningsvis kanske inte råkar ut för just en sån som Victor Måne, men vi kan ju råka ut för andra typer av manipulatörer och lurendrejare. Ja.
Ja, men vi jobbar i sjukvården. Vi jobbar med psykoterapi, med psykiatri. Mm. Och det han beskriver, det är ju sen när han ska ut i verkligheten, som du har varit inne på. Och hur är försäkringssituationen? Tänk om någonting hade hänt mig under mina uppdrag. Fanns det då något försäkringsskydd?
Just det.
Och han har trots allt varit nära avslöjad. Han är alltså aldrig avslöjad, i motsats till Peter Rätz. Victor Måne blev aldrig avslöjad, men det har varit nära. Mm. Och hur skulle polisen ha agerat när han var utomlands, om det hade hänt något? Han har blivit avslöjad, om han blivit dödad. Fanns det något efterlevnadsskydd om han haft barn? Och det är klart, det fanns varken försäkringsskydd eller någonting annat. Men, säger han, när man väl är inne i den här typen av verksamhet, så bryr man sig inte. Man tänker inte så. Man indoktrineras och lever som i en bubbla. Så det är först när man tar sig ur, när man har fått lite distans, som man börjar fundera. Och då kallar han det för att den här faktiskt obeskrivliga stoltheten går över i djup besvikelse. Man har riskerat sitt liv och hela sin tillvaro i många år. Och ändå betraktas man av uppdragsgivarna, av myndigheten, av Sveriges stat, som en förbrukningsvara. Mm. Därför att de tar sin hand ifrån en direkt när de är färdiga. Och då, i värsta fall, förnekas ens insatser. I bästa fall förringas ens insatser. Men man är liksom, man har ingen cred. Man var inte polis. Man var inte del av den organisation som man ändå tjänade.
Och när du säger det där, så jag kan ju känna igen också det från sektvärlden. Det här att...
Ja, berätta.
Men jag tänker att man har levt i en bubbla där man tror på någonting och man... men jag kan ju bara gå till mig själv. Jag utbildade mig till sjuksköterska. Jobbade drygt år, och sen var jag tvungen att sluta för att jag fick det tillsagt mig att jag inte skulle fortsätta jobba. Åsa ville att jag
tillsagt?
Skulle...
Var det din arbetsgivare som sa till?
Nej. Det var ju arbetsgivare. Det var ju Åsa, Christer Brug, Åsa, som väl var min arbetsgivare i församlingen då, som sa att det tog för mycket tid och jag skulle sluta som sjuksköterska, för jag skulle finnas i församlingen och framförallt för henne. Så jag fick ju sluta mitt sjuksköterskeuppdrag, hade ju ändå en hyfsad lön som jag bara fick liksom ingenting kvar utav. Hade några tusenlappar från församlingen som jag fick, vi lyckades ju överleva på det. Och det gick faktiskt många, många år då jag inte jobbade. Och då tänkte man liksom inte på det. Utan det var ju som att man levde bara här och nu, och man skulle vidare. Man trodde liksom inte att det spelar ingen roll. Man intalar sig själv. Jag vet att jag ibland...
Hallå. Man skulle vidare. Vad betyder det?
Ja, i vårat fall så betydde det att Jesus skulle komma tillbaka och den här tiden skulle ändå ta slut här på jorden. Så det spelar ingen roll med pensionsförsäkringar eller framtida säkerhet, ja, med sådana saker. Men jag vet att det svagare då, eller svagare stunder, vad man uttrycker det, men så kunde jag ändå tänka att hur om vi blir kvar, hur ska vi överleva då liksom? Men det slog man bort. Och så slog man bort de tankarna, för det liksom gick ju inte att tänka på det, för det blev ju bara... Men sen idag, precis som han beskriver, när man kommer en bit ifrån, det som man då möjligtvis var stolt över en gång i tiden är ju verkligen förbytt i någonting som är en skam istället. Man har liksom varit lurad och man har liksom flera år av ens liv har man bara tappat bort, känns det som. Och så vidare och så vidare. Och man känner sig oerhört lurad. Och omvärlden kanske inte tycker att man är den mest beundransvärda personen heller. Det kanske man inte tyckte innan heller. Men man liksom tappar ju på något sätt anseende också när man har varit med i en sån här grupp. Därför att man... så det är ett ganska hårt fall efteråt på många sätt. Och även det att man på något sätt upptäcker också att även en sån sak som ekonomin tar ju skada också för många som har varit med i såna här sammanhang. Därför att man har varit, ja, tänkt att det inte spelade någon roll eftersom man ändå levde det man levde. Precis som han beskriver, när man är i stunden, där och då, så spelade sånt inte någon roll. Försäkring eller vad som kunde hända. Eller...
Jag tänker liksom på en annan. Immun mot det. Jag tänker på en... Förlåt.
Ja, nej, jag bara sa att man var immun mot det, sa jag bara.
Ja. Mm. Jag tänker på en annan likhet. Därför att när Nils-Erik Schultz fick kontakt med den här gruppen, de flesta är yngre, var yngre män som polisen värvade och engagerade som agenter. Att de var unga, och ibland så unga så att de till och med var omyndiga. Och jag tänker på i Knutby också att ni var unga. Många av er hade just slutat skolan när ni värvades. Och du vet, vår lyssnare, brevskrivare som vi kallar Karin, hon var ju ett barn när hon först liksom blev värvad in i den här karismatiska formen av trosrörelse förkunnelse som verkligen har skadat henne. Så det här är också unga människor. Och han, Nils-Erik, fann också att en del av de här unga männen, de värvades genom att en polisman besökte dem när de suttit inne som i häktet, alltså frihetsberövade på polishuset. Det vill säga, de var ju underläge redan där.
Ja.
Eller hur?
Ja, visst.
Och sen med olika former av löften så kunde polisen då knyta den här personen till sig. Ja. Och man kan ju tänka sig att man har blivit tagen av polisen. Och sen får man bli vän och kunna få jobba utan utbildning eller någonting. Ja. Och du vet, några skriftliga anställnings- eller uppdragsavtal har ju inte upprättats. Och de enda som hade kännedom om det här uppdraget, det var den här agenten själv och högst tre anställda vid polisen. Den då som värvade och den som så kallade hanteraren som sen tog emot information och gav uppdrag. Och så möjligen den här hanterarens chef kanske. Så att polisen har på något vis begått brott ibland. Till exempel med vapen eller narkotikabrott. Och skickat ut de här personerna på utlandsuppdrag och låtit den här personen utföra polisiära uppdrag utan någon som helst utbildning. Så hela den här konstiga gråzonen blev uppmärksammad då för ungefär 10 år sedan.
Mm, bra. Jag tänker också när du pratar om det här, jag tänker kanske som ett bra avslut idag, jag tänker på som vi så många gånger har pratat om det här med vad lögn gör med en människa. Att man, jag tänker det att om man då som ung hamnar i det här och börjar.
Ja.
Och när man väl har börjat så har man redan hamnat i lögnerna och i skuggspelet. Och man är liksom, har hamnat på fel sida och då är det så svårt. Man blir fångad. Och sen går det väldigt snabbt bara längre och längre in i skuggorna, tänker jag. Och det är ju samma sak som med sekten. Man börjar och man är övertygad och sen när man väl kommit en bit och kanske börjar känna tvivlen, då har man redan kommit så pass långt och man har redan stått upp för så mycket och man har blivit en del av kanske då lögner och lite falsk spel som man är fångad i andra människor. Så det är därför man ska vara så noga med att inte, tänker jag, fastna i lögner utan att se till att allt kommer upp i ljuset så att man verkligen avslöjar när man väl kommer ut ur det så att ingenting ligger kvar i mörkret och håller en fången. Så att det finns några sådana hållhakar.
Ja, precis. Det var vad jag skulle säga. Håller en fången. För att det är någonting som jag vill understryka också. Att så länge man håller tyst om det man har varit utsatt för så är man inom sig på något sätt fortfarande i maskopi med dem som gjorde en själv illa och gjorde andra illa. Så det vi har kallat klarläggande och som är hela sektpoddens syfte, målsättning.
Ja, ja precis. Återigen. Tack Rigmor för ett jätteintressant ämne som också berör det här med sekterism och manipulation och psykopati, tänker jag också, och så vidare. Mycket som vi har varit inne på många gånger. Intressant.
Ja, och definitionen, en av definitionerna på en sektmiljö, det är ju att det är en extrem social miljö. Och det kan vi ju säga att Peter Rätz och Viktor Måne, de har levt i en extrem social miljö med ett spänt eller motsatt förhållande till omgivande samhälle.
Det kan man,
och de har
säga.
Varit övertygade om att de gjorde det för en god sak, det de gjorde.
Mm. Precis. Tack, Rigmor. Vi hörs nästa vecka igen, hoppas jag.
Ja, det gör vi.
Ha det bra. Hej.
Vi hörs. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.